Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Film för alla. Mitt namn är Joakim och jag sitter här med
Jens.
Och dagens avsnitt är lite speciellt. Varför är det Jens?
Det är speciellt för att vi testar och spelar in på distans. Så jag sitter här hos mig och du är här hos dig.
Mm, precis så är det. Och detta är alltså andra försöket kan vi säga. För vi har redan spelat in detta en gång.
Ja, en del av det i alla fall.
Ja, men precis. Så att vi får se hur det går helt enkelt, tänker jag. Vi testar.
Ja.
Men vi har två filmer vi ska prata om. Eller du ska få prata om en film du har sett som jag inte har sett. Sen ska vi prata gemensamt om en film. Och sen kommer vi komma in på lite filmlingo. Eller det som man också kan kalla för plot devices framförallt. För att klargöra vad det är och hur det används.
Ja.
Så det är det av dagens avsnitt. Men vi kan ju börja med den första filmen då som vi ska prata om som du har sett. Och det är ju Kung Fu Panda 4. Och vad jag förstår så har ju du tyckt om de förra hyfsat. Så vad tyckte du om den här?
Ja, precis. De tre första som sagt gillar jag ju då väldigt mycket om. Speciellt ettan och trean. Tvåan är något svagare. Och de var ju väldigt liksom, fulländade i sin story om pandan Po och hans liksom resa från att bli liksom en klumpig panda till att bli The Dragon Warrior. Och nu har de gjort en fyra ganska bra tag efter, och tyvärr var det en besvikelse för mig. Den var liksom förutsägbar och väldigt lackluster. Det kändes lite som vad ska man säga, så här, när de gjorde filmer förr och gjorde så här mer direct to videos uppföljare, och så här känns den. Det känns som en sån här video uppföljare som man så här, allting är lite billigare, allting känns lite mindre snyggt, storyn är lite mindre att ha, allting är urvattnat på något sätt, och det var väldigt tråkigt att man liksom avrundar eller fortsätter den berättelsen på det sättet. Just också för att hela poängen med fyran är att Poe på något sätt ska ge över ansvaret till en ny karaktär. Men liksom den berättelsen gjordes liksom egentligen redan i första filmen där Poe får ta över ansvaret. Så att det blir så här, man berättar samma sak igen fast man ska liksom försöka runda av det. Jag vet inte riktigt vem den här filmen är riktad till egentligen, men tyvärr en väldigt besvikelse för mig.
Men jag tänker att det är inte så. Ja, den är inte riktad till det jag tänker är liksom en ny generation Kung Fu Panda fans då. Så de som såg denna förut, nu börjar man på en ny, alltså så blir det 4, 5 och 6 då, ny trilogi med en ny Kung Fu Panda människa.
Alltså det enda jag kan tänka mig är att typ att de har någon form av sån plan, men det är samtidigt så där, alltså de som har sett, alltså fyran är fortfarande så där, man kommer liksom inte fatta typ fyran om man inte har sett 1 2 3. Och har man sett 1 2 3 då är man ju tidigare fans, vilket betyder att man är ju lite äldre nu. Mm. Så att jag vet inte, det är lite svårt att veta riktigt vem de riktar sig in till faktiskt.
Mm. Ja, det var ju lite synd att det är så. Jag minns, jag har ju bara sett, jag tror att jag sett första och andra bara. Jag tror att jag såg första på bio till och med. Men sen har jag inte sett de andra. Det var fallit mig ur själen på något sätt. Eller?
Nej.
Men om du ska sätta något betyg på den då?
Då får den en 3 av 10. Tyvärr.
Oj, det var inte alls bra med andra ord.
Nej.
Det är sällan du är så, det är sällan du är så hård med betygen. Så det var ett dåligt betyg.
Ja, exakt.
Ja, spännande. Ja, men vi hoppar till nästa film då. Och det är ju en film, Amazon Prime-film. Och en remake.
Ja.
Mm. Ja. Och det är ju då en Jake Gyllenhaal som tar rollen som Patrick Swayze förutspelare då. Och ni som hör nu kanske kan gissa vad det är, men det handlar ju helt enkelt om Roadhouse. Även känd från Family Guy. Alltså. Roadhouse.
Exakt.
Så det här är en ny inspelning. Jag vet inte, har du sett den gamla?
Nej, jag har inte gjort det. Jag har inte sett den gamla alls. Vilket jag tror säkert var bra när man såg det nya, antar jag. Så att man slapp jämföra på något sätt.
Mm.
Har du sett den gamla?
Ja, jag har sett den gamla och jag tyckte ju om den gamla väldigt mycket. Alltså jag minns det var någon sån här scen, alltså jag var jätteliten då, men någon sen kväll på trean så gick den typ och så började jag titta på den. Och det ändå varma minnen, den var ju ascool tyckte man. Men sen var det också en mer, vad ska man kalla det, det var en oskyldigare tid på något sätt också. Så att ja, den hade sin charm. Den var ju lite, tycker jag, mer alltså snäll. Alltså det var ju mer så här åt, jag vet inte, alltså även om det inte är PK så var det ju ändå kanske mer åt så här Pretty Woman-hållet och den typen av liksom, romantisk komedi med action typ. Alltså så på något sätt.
Ja, jag fattar.
Och det finns det ju liksom i den här också, men det är ju inte riktigt samma grej.
Nej, det är det inte. Men jag tycker ändå i den här nya så tyckte jag ändå att det var en liksom någon underliggande feeling i den här nya av så här mer 80/90-tals action-rullar tyckte jag. Att det var liksom en rätt liksom det är enkel plott. Det är liksom inte för mycket att liksom vi ska förklara liksom varenda karaktär som vi ser och deras liksom bakgrund i allting. Vi får ju reda lite på dem, Jake Gyllenhaals karaktär, men det är ju inte, det är mer så här bara mer så här riktat in till liksom varför eller vad hans bakgrund är rent typ mer karriärsmässigt och lite hur det påverkar han, hur han är som person så, men det är inte jättemycket något sätt att typ försöka så motivera till varför han är som han är eller gör som han gör hela tiden. Och att man släpper de andra karaktärerna och de bara finns. Det är på något sätt simpelt. Vilket det ofta jag uppfattar som att 80-90-tals action ofta det lite var. Vilket jag uppskattar den här. Jag gillade att det var det här rak på sak action. Liksom.
Jag håller med till stor del. Jag tycker att det också är väldigt skönt med att det är så enkelt. Och även om man förstår att han har, man försöker lägga upp en sån här varför han inte fäster sig och varför han har svårt, alltså varför han är som han är biten. Men man hakar inte heller fast vid och gör det till den värsta grejen. Sådär, liksom.
Nej, de lägger liksom inte, det blir liksom ingen riktig så här. Man försöker inte rättfärdiga honom genom hans bakgrund, vilket jag tycker är skönt.
Nej, och man försöker inte heller vara sådär att han liksom, åh han är så störd att han måste gå i terapigrejen, utan det är bara liksom, det är så, typ.
Ja, exakt.
Jag
tycker allmänhet att filmen var rätt liksom underhållande och jag tyckte att det var skönt att se sån här också. Det är kul med lite så action när det är våldsamt, men det är också lite så här med glimten i ögat att på något sätt fattar man, eller det är som att filmen fattar, publiken är med på att ett slag i den världen inte är ett slag som är vår värld. Liksom. Att det kan vara rätt aggressivt och rätt hårt, men man liksom köper att okay, man fattar att de kan ta de här smällarna utan att dö. Och det tyckte jag var liksom, kändes nice, det kändes 80-90-tal liksom.
Ja, nej, men det gör det. Det är ju som i klassiska de här alltså, Arnold-filmer och sånt som gjordes innan, att liksom, man tar så mycket stryk. Det som vår kära mor brukar säga, hon tycker det är overkligt att folk kan slå på varandra mycket som helst och de står ändå upp och hit. Jag förstår ju vad hon menar, men det är ju också det är inte vår värld eller vår verklighet i det, utan det är ju liksom den här charmen på något sätt med våldsamheter som ändå är lite oskyldiga liksom.
Ja. Sen gillar jag tyckte att Jake Gyllenhaal gjorde det bra. Jag tyckte han spelade, han hade en bra balans av att liksom vara liksom väldigt intensiv och ändå liksom charmig på något sätt. Det här typiska med hela den här liksom, tjejen i den här bokaffären där. Det är också så, så typiskt så här att man behöver ge lite så här, någon måste han bry sig om som är oskyldig. Och då har man liksom satt det där och man fattar att okej, fastän att han är våldsam så har han ändå lite så här. Han har ändå ett samvete för något. Vilket jag tyckte var liksom fint. Och kul att se. Alltså jag tyckte action-scenerna, jag tyckte fighting-grejerna var snyggt. Kan tycka lite kanske ibland att för de hade ju en viss typ av stil på action-scenerna, speciellt när det var Jake och vad heter han? Conor McGregor där, MMA. Spelaren som var antagonisten där. Att det var lite så att de gjorde så här point of view och lite så här stilistiskt med kameran, vilket jag tyckte funkade, men kanske var lite för mycket ibland för min smak. Men jag tyckte att det liksom i filmens liksom tema så funkade rätt bra.
Mm. Jag håller med, jag tycker också att det funkade rätt bra. Det var lite nytt sätt att göra liksom fight-scener på nästan, eller som jag tyckte var lite, jag har inte riktigt sett så förut, att det ändå ska vara, det ska ändå vara verklighetstroget, samtidigt mycket mer våldsamt än vad som funkar i verkligheten, och samtidigt vara skickliga fighters, för det är ju nästan som att de två, båda två, framförallt Jake Gyllenhaal, är ju som en superhjälte nästan, liksom extrem. Mm. Så att jag tycker det var lite intressant faktiskt, så jag tyckte så att det var bra. Och jag måste säga att Jake Gyllenhaal är ju, alltså, han det finns ju många filmer han har gjort, typ, alltså jag kan börja med så här Donnie Darko till exempel, men jag såg ju Prisoners här om dagen också, den har inte jag sett innan. Det är ju Denis Villeneuves film.
Ja.
Och han gör den här Nightcrawler
tror jag.
Ja, så där, och han, det är lite samma karaktär. Det är, alla de här karaktärerna är så här lite konstiga, tysta, liksom lite broody typer liksom, och han, det gör han ju bra.
Ja,
liksom.
Ja. Ja, jag gillade också den skillnaden på, eller jag gillade dynamiken mellan hans karaktär och Conor McGregors karaktär, att det var, de var liksom verkligen så här två sidor av samma mynt på det sättet, liksom att de var båda, jag gillade när de fightades och Conor, han har ju någon replik där han säger typ att, jag kommer inte ihåg exakt vad han säger, men han säger något liknande som typ att det är något fel på dig, säger han. Och det är det på mig med, eller vad han säger. Och det, jag tyckte det var nice, det är liksom, det är snyggt. Och jag var lite orolig, för det vet vi pratade om tidigare, ett annat avsnitt, när vi pratade om så här, hur ska man köpa att Jake Gyllenhaal går upp mot Conor McGregor i en film liksom. Men det tyckte jag de löste rätt bra. Alltså dels att de hade liksom fighter som ändå kändes rätt liksom intensivt mellan dem, men också att de ändå hade med den här grejen med båten, och det, att det var liksom, att det skedde saker som inte bara var liksom knyta mot knytnäve, att det var även liksom lite större saker som hände där de får liksom göra något annat också, bara för att liksom utöka deras fight genom filmen typ.
Mm. Jag håller med, jag tycker att det var bra de bitarna. Sen var det ju lite, alltså Conor McGregors karaktär, de har ju samma sidor, alltså samma sidor av ett mynt, eller olika sidor av ett mynt, och det, jag tycker att det, han gör det rätt bra, Conor McGregor. Många kan ju tycka att han kanske överspelar som fan och är väldigt speciell i det och sådär, och han är extremt konstig och extremt speciell i filmen. Ja. Men på något sätt så är det ändå så här att man, jag ska inte säga att man gillar det för man tycker att det är otäckt, men han är ju otäck i den, samtidigt som han också är sådär, trots att det är det, så är det ändå så här 90-tals action av det. Att han är inte så jävla farlig liksom. Och trots att han får massa, ja, trots att han får massa stryk och sånt sen, men jag tror att han ska dö, så gör han inte det liksom.
Precis, det är också något som känns som 80-90-tal. Men det är också det här när man liksom, överdrivandet av antagonisten. Som inte, liksom, idag är ju så mycket så här att allting ska vara grått i film. Så det är lite kul att se någon där man verkligen är stereotyp av antagonisten. Och sen kan jag också se att om man inte har någon kännedom om Conor McGregor alls, så kan jag verkligen se att man som publik skulle tycka typ, åh fan vad han överspelar. Och jag skulle inte heller påstå att Conor McGregor gör någon så här jättesuperinsats och typ han är geni i skådespeleri. Men däremot så kan jag också verkligen se att det passade Conor McGregor väldigt väl att vara som han var. För att det var ändå att ta bort liksom det ondsinta i den karaktären, så var det ändå väldigt mycket Conor McGregor så som man ser honom i verkliga livet i intervjuer och fighter och sånt.
Mm. Jag håller med. Han är väldigt speciell i den. Just det här hur han går och han rör sig. Sen så har man ju sett behind the scenes grejer från det. Där är han ju liksom ganska trevlig och hjälper till i fight-scenerna. Och bara slå här så slår jag där och gör så här. Så att han hjälper ju till mycket. Och det är ju ändå kul att se att han faktiskt inte är helt störd som han framstår liksom.
Nej, precis.
Så. Ja, men jag tycker att den var bra. Sen är den ju...
Jag vet, jag såg en intervju med Jake Gyllenhaal. Att han pratade om att så här, hur det svåraste är att få en fighter som är van vid att slåss, att få dem att fejka att slåss. Det är typ det svåraste.
Ja, lite så är det nog. Han fick ju ta emot. Han slog ju till en någon gång på käften på riktigt liksom. Och sådär.
Ja, jag har läst.
Men då hade han ju ändå varit så här typ efteråt, bara, åh, hur är det liksom, förlåt, vet, så här. Så att han, det var inte bara att han slog honom på käften och bara skärpte dig liksom, utan ja, det var ju ändå.
Nej. Det är ja, misstag så. Liksom.
Men jag tycker det är bra. Sen finns det inte så mycket att säga egentligen. Alltså musiken är helt okej och liksom, filmfotot är helt okej, men det är inget briljant någonstans. Det är en enkel, straightforward film på något sätt.
Ja, ja.
Mm. Så att, men om du ska sätta något betyg på den?
Jag skulle sätta en 7.
Ja, det är rätt bra. Jag tänker, jag är nog också där i trakterna, typ en 6 eller en stark 6 eller en 7. Nej, men jag sätter en 7 också. Jag tycker ändå att den är... Nej, jag sätter en 6 för samvetet. Jag tycker ändå att den är bra, men en 7 då behöver komma upp på andra nivåer. Så att jag säger 6. Stark 6.
Ja.
Ja, bra.
Yes.
Ja, då ska vi gå in på dagens filmlingo då. Ja, och då ska vi prata om det som kallas för plot devices. Kan du förklara vad plot devices är?
Ja, alltså, vad ska man säga? Plot devices är ju liksom grepp man använder i narrativ för att liksom föra vidare plotten eller att ens ha en plot överhuvudtaget. Skulle jag väl förklara det.
Mm. Man kan ju något sätt kalla det, om man ska översätta det, så är det ju, alltså blir plot device blir ju berättar manik eller berättar grepp, alltså någonting som man använder i berättandet då.
Ja.
Så. Men vi kan väl börja med den kanske mest kända plot devicen av dem alla, och det är en red herring. Hur förklarar vi en red herring? Vi har ju nämnt ju ofta de här i vår podd när vi pratar om saker och ting och sådär, men det kanske inte är självklart för alla. Så vad är en red herring?
Alltså red herring är ju, vad ska man säga, det är ju ett villospår liksom. Det är någonting som man liksom ofta, alltså det kan ju antingen vara till publiken direkt eller ska det vara till karaktärerna, att man liksom någonting är viktigt här att följa, men så visar det sig att det inte är det, så att det är liksom, man har vilselett och lurat liksom. Det är väl vad jag skulle förklara det som. Villospår,
ja, det
liksom.
Det är lite så jag också tänker. Det, ja, men precis. Och jag tänker att det är ju framförallt, jag är ju, jag ska säga att inte allergisk kanske, men jag har väldigt svårt för red herrings och om de inte används korrekt. För jag tycker att ibland är det bara fult att göra det. Alltså om du har en bra detektivstory till exempel som man vill att publiken ska kunna, liksom, man ska kunna lösa det skickligt nog så här, om man hänger med och sånt. Och så gör man inte det för att man skickas på en helt annan väg och sen i slutet så visar det sig att det är något helt annat som är lösningen. Mm. Då stör man ju sig, tycker jag. Men det är ju vanligt grepp, bland annat använt av typ Agatha Christie och sånt där, och som använt mycket red herrings.
Ja.
Men det är kanske ett av de kändaste. Ja. Om vi ska ta någonting som annat som används väldigt ofta, som är nästan kan säga motsatsen till en red herring, det är ju en så kallad Chekhov's gun då. Kan du förklara vad Chekhov's gun är för något?
Alltså det är ju när man introducerar någonting ofta liksom tidigt som kommer ha en viktig poäng sen i narrativet. Egentligen är det i korta drag.
Mm. Det kommer ju från författaren Anton Chekhov, eller författaren som hade då som exempel på att om du har med en gun, en pistol i början av en film, när du ser den på en vägg till exempel, så måste den användas sen i filmen. Han vill liksom skala bort allt onödigt, utan är den i bild på något sätt eller i historien så ska den också användas sen då. Så det är ju en Chekhov's gun.
Ja, precis. Den ska ha en betydelse sen. Liksom. Mm. Det är... Chekhov's gun tycker jag är en bra liksom, princip i narrativ som jag uppskattar mycket. För att jag tycker att då känns det som att skaparen av film eller tv eller vad det nu är, en bok eller vad man läser, att de liksom har en tanke i vad de planerar att det ska ta vägen.
Mm.
Så att om man vill plantera in att liksom en pistol, här sitter de vid ett bord, ett gäng maffia sitter vid ett bord i början av film och någon, om vi ser ett gevär i bakgrunden som tydligt syns där, då liksom sätter man det i huvudet att liksom, okay, det är ett gevär, då vill man ju också gärna att det används.
Mm.
Om man gör en poäng av det.
Ja, men precis. Och för att illustrera det så kan man ta ett exempel på en film som har ganska många sådana här, ska jag säga. Men vi kan ta bara en av dem, och det är ju från Harry Potter och The Deathly Hallows, där de får alltså Ron får ju en sån här Deluminator av Dumbledore, alltså så här som kan släcka och tända ljus. Den får han ju liksom av honom, av vad blir det? Det är väl i början på den filmen har han ju lämnat den till honom. Och sen används ju den i slutet av filmen för att hitta tillbaka. Liksom. Och det är typ exempel på en Chekhovs gun.
Ja, exakt. Det hade varit jätte... Det hade ju blivit... Hade man liksom introducerat att han har fått den i första av de två delarna där och inte gjort någonting med det sen, så hade det varit poänglöst. Det hade liksom inte varit någon mening.
Nej, precis. Och man kan också ta exempel från Sagan om ringen, där från första filmen så får Frodo det här Arendils ljus från hon alvdrottningen. Och det används först i tredje filmen mot spindeln. Liksom. Det används någon gång innan, men det är där den används. Så det finns ju en poäng med den sen. Det blir som en Chekhovs gun. Det blir som inte bara en red herring eller något sånt där. Så då har vi illustrerat det. Då kommer vi in på den här som jag tycker är lite spännande också. Det som också används väldigt ofta, det pratas om, det är ju det som är en MacGuffin. Och den är lite mer svårförklarad kanske. Men vad är en MacGuffin?
Alltså det är ofta är det ju en fysisk sak i en film som liksom driver plotten framåt, men inte är liksom nödvändig att publiken vet vad exakt det är. Ett sånt exempel som jag ofta tänker på som är ju typ Pulp Fiction, så har de ju den här väskan som de öppnar och det lyser upp och man vet inte vad det är i den. Det är ju liksom en MacGuffin, för vi vet att publiken vet att det är viktigt och att den folk vill ha den i filmen och att den det gör att plotten drivs framåt, men vi som publik behöver aldrig veta vad det är. Och det är inte viktigt vad det är, det enda som är viktigt är att det är viktigt för karaktärerna i filmen. Mm,
precis, och det tangerar ju också så här, för det är ju inte Red Herring som vilseleder, även om man inte får reda på vad det är egentligen, så är det inte heller en Red Herring som vilseleder, för den är fortfarande viktig. Och det är inte heller en Chekhovs gun där den på något sätt måste användas i storyn senare för att lösa någonting. Alltså den lever liksom rent allmänt med. Och jag brukar, men jag kan säga som ett exempel också, så finns det ju i Avatar-filmerna så är det så att ja, men de är på den här planeten, men där är ju en sån ganska stor MacGuffin, är ju det här unobtainium, alltså det materialet som de är där för att liksom få fram. Det är ju det som gör att de här är där och skövlar och möter de här liksom aliens på den planeten och så vidare, och det är ju en ganska sån här typisk stor MacGuffin, alltså plot device som man använder då. Men den har ju ingen betydelse för själva plotten sen mellan karaktärer och sådär, men det är därför allting händer liksom.
Exakt.
Tack vare den, precis som väskan i Pulp Fiction, det är därför så mycket händer, det är tack vare den jäkla väskan. Så att jag hoppas att ni förstår vad vi menar. Sen finns det lite enklare då, som vi kan ta foreshadowing till exempel. Det kan du förklara vad det är.
Så det är ju lite, alltså foreshadowing tycker jag nästan är lite så att tangerar till Chekhovs gun, fast liksom, som att det är besläktat med det. Foreshadowing är ju bara att man liksom på något sätt förvarnar vad som ska hända, eller man liksom visar vad som kommer hända eller hintar till vad som kan eventuellt hända senare. Men det behöver ju inte alls vara. Chekhovs gun är ju väldigt mer litterärt i att det ofta är en sak typ det handlar om, medan foreshadowing kan ju vara mer att det handlar om ett beslut någon kommer ta eller liknande. Så att det tangerar, men det är inte exakt samma.
Nej, men precis. Jag tänkte säga det också, att det kan ju lika gärna handla om alltså relationer mellan folk till exempel. Alltså det kan vara, ta ett exempel på att filmen börjar med att en pojke ser sina föräldrar bråka och så skiljer de sig. Och sen är det så här komedi eller romantisk komedi, så slutar det med samma sak, att i slutet så bråkar han med sin tjej och de skiljer sig. Alltså det blir sån, ja, man visar vad som ska komma skall, typ. Enkelt förklarat, men det görs ju ganska ofta. Sen har vi plot twist. Kan du förklara också?
Plot twist tror jag att du, de flesta ändå känner till. Det är nog något av det vanligaste folk använder. Men det är ju liksom bara när narrativet eller plotten tar en oväntad vändning. Vilket tyvärr idag i många narrativ och sånt där inte är så oväntat som man kanske vill att det ska vara. Men, man försöker, men det är svårt att göra bra oväntade vändningar, tycker jag.
Mm, ja, precis så är det. Och sen kan du ju så, i just sådana plot twists, så kan du ju använda sådana andra typer av plot devices för att göra sådana plot twists. Lite slarvigt ibland också. Men det var bra förklarat.
Jag skulle säga att en av mina regissörer som älskar att använda plot twists, men som jag inte tycker gör det bra, det är ju M. Night Shyamalan. Mm.
Han har gjort en bra plot twist. Det var ju första filmen han gjorde. Liksom,
i, ja, och det är skett.
Sjätte sinnet. Liksom.
Ja.
Så, men ja, vi går in på de som är lite kanske inte svårare, ska jag inte säga, men det finns en som heter Shaggy Dog Story, eller Shaggy Dog Story, och det är ju, alltså, det är inte jättevanligt, det används kanske i komedier och sådär, men det är ju helt enkelt en ganska orimlig historia som, eller så här, det är någon som berättar en historia, det är någonting som sker i en historia som leder till ett antiklimax. Det har man ju alltid träffat på någon som ska berätta en story, när man, alltså en kompis eller vad som helst som berättar, och så är den är för detaljerad och det liksom kommer inte till sak, och sen när man väl kommer till sak så var det ingenting. Alltså det var så här, vad vill du ha sagt med det? Liksom. Och det är inte jättevanligt att det används i helhet, men det kan ju vara ett uttryck som man använder. Jag kan tänka mig att jag och vi kanske kan använda den lite grann som en nedsättande ton för typer av filmer ibland också. Som kommer fram till det. För ibland så finns det ju filmer i sin helhet som är sådär att, jaha, vad fan var det här? Vad vill man ha sagt med det här? Liksom. Ja,
så att, exakt.
Men den är inte så jättevanlig, ska jag säga. Men den är lite kul att känna till. Vi sparar den jobbigaste till sist. Vi tar Deus Ex Machina nästa gång då. Kan du förklara Deus Ex Machina?
Alltså det är ju en term som används när man löser ett problem med ett narrativ, liksom som om att det är Guds hand som löser det, alltså att det är universum löser det, eller världen löser det, alltså som liksom, du hade ju något exempel på med tegelsten vet jag förut, men
ja, men man kan ta det här exemplet, till exempel, ja, men om det är en film som, eller vad som helst som man tittar på, och så är det liksom, om man kommer till ett slut där det här kan inte lösa sig, det finns det är omöjligt, man är inmålad i ett hörn eller vad som helst, det är liksom omöjligt att komma ur den här situationen, liksom, den onde står och pekar en pistol på hjälten och bara, nu är det kört, det finns ingenting, men då faller en tegelsten ner och träffar den onde i huvudet,
ja,
och så det klarar liksom han sig
liksom. Ja, exakt.
Det är ju en sån typisk grej,
och det är ingenting karaktärer gör för att lösa situationen, utan det bara löser sig självt. Och det är ju säkert marken, vet jag också, när det kommer ofta, alltså när jag gick i manusskriven och sånt där, att det är ju ofta någonting man liksom nästan akta sig lite för, ja. Att inte skriva in sig i sådana här Deus Ex Machina, att inte använda det, för det är lite så här, det är lat skrivaren, brukar man förklara det som, att liksom det bara löser sig.
Ja, men jag håller med. Jag tycker att det är väldigt latskrivande. Det går att använda det, och det används jätteofta om man tänker noga, och det går att använda det på ett snyggt sätt om det inte är så jätteavgörande för någonting, men det kan ändå vara, ja, lite så här små saker som händer som gör att det kanske kan vända. Det kan användas jättebra, men väldigt sällan görs det inte det. Jag tycker till exempel en av mina problem jag har med Mission Impossible Fallout, alltså med Henry Cavill och dem, där tycker jag det är för mycket sånt. Det är för mycket att liksom, han hade aldrig klarat det, men så lyckas han precis här få tag på någonting, eller det är någonting som exploderar rätt ögonblick. Alltså det är mycket sånt som inte är beroende av karaktärernas skicklighet eller agerande egentligen, utan en massa annat. Sådär. Så det är sånt kan man störa sig på. Men det finns i alla fall här Deus Ex Machina, översatt till typ Gud från maskinen eller något liknande då. Så att det är Deus Ex Machina. Sen är det den sista då, som är kanske, den är lite lurig. Och det är något som kallas för Quibble. Och den hade ju inte du hört talas om heller.
Nej, inte det uttrycket hade jag inte hört talas om, nej.
Nej, och den är ju lite spännande, för det är ju när man ofta använder sig typ fantasy och sådana här saker, ska man säga. Det används i andra saker också, men framförallt i fantasy kan man ju ha det, att det är typ som, alltså man avskriver någonting genom att man har ett typ av kontrakt. Det finns ett exempel från Sagan om ringen, där det finns den här profetian som säger att en man inte kan döda The Witch King of Angmar. Alltså den kommer inte falla för en mans hand. Och så är det ju då Eowyn istället som dödar. Mm. Alltså det är en kvinna som gör det. Och det är just sådana typer av saker att man quibblar. Det blir som ett slags liksom, nästan ett juridiskt avtal som man frångår. Det är någon så här skicklighet i juridiska termer på att man att det stämmer det som står, men det finns liksom loopholes, alltså i kontraktet typ.
Exakt, ja.
På det sättet. Och det är lite så här,
ja.
Som ett exempel var från Shakespeare, som var den första som gjorde det i Merchant of Venice, när han ska sälja ett skålpund liksom, av sitt eget kött som en så här som är en, ja, det är hans liksom, han måste betala det till den här snubben som han är skyldig då. Och så är de uppe i någon form av rättegångsvariant, och så står det att, så är det så att ja, det är skålpund liksom flesh då som du ska få, men du ska inte få något blod. Det står inte i avtalet. Så kan du ta det här skålpundet liksom kött utan att ta blod, så är du välkommen till att göra det, annars så går det inte. Vilket gör att då går det ju inte att ta den, och då har den här karaktären i princip klarat sig för att man kommit undan. Så att det är liksom en slags kontraktsgrej som man gör i vissa filmer, och det kan man ju liksom, det finns säkert fler exempel på när det är sådana, men de är väl tydligast kan man väl säga. Och det finns ju också en Shakespeare från när det är så här, jag tror det är Macbeth, när en snubbe som mördar sen Macbeth. Enligt profetian så ska ju Macbeth inte dödas av någon som har fötts av en kvinna. Men han mördes ju av en som heter Macduff då, en kar där. Och det visar sig då att Macduff är född via kejsarsnitt, så att han är då inte född egentligen. Alltså du vet, det är ett quibbel liksom.
Ja, ja, ja.
Det är lite så här.
Ja.
Det är lite så här småfula saker, men det är också lite intressanta. Men det blir ju nästan som en sån här, alltså det går en hel film och det kan inte hända någonting, och sen är det precis som man hittat på att ja, men en litet loophole, ett kontrakt, och precis så går det liksom.
Exakt.
Det, man får läsa det finstilta helt enkelt om man är bad guy, tänker jag. Eller,
exakt.
Eller man är hotad på. Ja, nej, men det var typ de vi hade. Har du kommit på någon annan som du tänkte på, eller?
Nej, inte vad jag har i huvudet nu i alla fall.
Nej, inte jag heller. Det var nog de som jag tänkte vi hade. Och nu har vi ju snart spelat in här i en halvtimme ungefär. Det var väl det vi skulle testa.
Ja, yes.
Tänker jag. Men vi får se om detta avsnittet sänds. Om det går överhuvudtaget. Och går det så tackar vi så mycket för den här tiden då. Och så hörs vi igen nästa vecka. Ha det fint.
Ha det bra.